Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är som vanligt jag, Lukas Tärnestål och...
Ida Utterklo. Jag glömde bort att jag skulle...
Så jag att du skulle säga väntade. Vad du hette. Bara, jaha, nej, det är bara Lukas idag.
Bara helt tyst, va? Hallå? Sitter här och somnar kvar? Eller någonting?
Ja. Här är lite snackande snackningar.
Ja, du lär väl höra en smäll när jag ramlar av skrivbordsstolen.
Ja, nej, jag är inte ensam. Du är med mig. Nej, det är
jag är med dig. Du är med jag mig. Vandrar vid din sida.
Ja, det är bra det.
Ja.
Ja. Jaha. Hur är det?
Ja, det nu blir det bättre. Vi pratade ju lite innan här om att jag fick lite lågt blodsocker, så ja. Kastade i mig något snabbt
innan du skulle svimma.
Ja, jag vet inte vad som hände. Men nej. Annars är det bra. Jag hade medarbetarsamtal idag på jobbet.
Aha.
Det är nog mest hon ville bara att jag skulle vara få uppleva det också. För det är ju den perioden då alla anställda har det. Ni har typ.
Ja,
men vi pratade mycket om det här med hur jag trivs och hur de ser att det går och hon kommer, för jag sa det att Arbetsförmedlingen har börjat så här, hon kanske skulle ta upp lite mer tid, och då sa hon att ja, men vid nästa uppföljningssamtal då kommer jag säga vad jag tycker, och jag tycker inte att du ska gå upp i tid än.
Nej.
För hon tycker men jag säger mycket att jag har ont i huvudet och liksom.
Ja. Jo, såklart. Och då vill man ju inte pressa för mycket.
Nej, och hon tycker liksom att ja, men det är också en del i ansvaret som de har fått, att de ska vara uppmärksamma på hur det går. Och vi pratade om det här med arbetsuppgifter och
lite sånt.
Ja, men kanske sitta i expeditionen när det kommer besökare. Och, jag ska ju korrekturläsa en bok som kommer komma.
Okej.
Så fråga om det kommer en till snart. Är du intresserad av att korrekturläsa den? Ja, sa jag.
Ja, så, varför inte? Det är inte helt fel.
Nej, så nu ska jag korrekturläsa. Inte en hel bok, utan vi är tre stycken som delar. Så det blev så här 60 sidor i var. Aha, och så började jag läsa och bara... Men det här är ju jättebra. Så gick jag fram till hon som skrev den och bara... Vad är det jag ska titta på? Hon bara, ja, men stavfel eller... dubbla mellanslag eller så här, kolla bildtexterna och kolla om jag har liksom förklarat på samma sätt, alltså så att det blir konsekvent. Jag bara, jaha, vad bra.
Du bara, jag vet inte annars... vad jag ska göra.
Så det ska jag göra då. Då kommer jag stå med i förordet. Känns lite så här.
Vad roligt.
Ja, nej, men så vi pratade lite om sånt. Och
ja.
Hon sa att en utmaning istället så här, för att man bara fokuserar på tid, är ju också det här. Ja, men de kan ju prova. Nu har jag typ till den 17:e på mig att korrekturläsa de här 60 sidorna.
Okej.
Hon sa, vi kan ju testa dig och liksom säga så här. Ja, men du får en korrekturläsning och det ska vara klart den här veckan. Vi testar liksom, hur klarar jag det? Och jag så bara, det tycker jag låter jättebra.
Ja, men ja, du kan ju, alltså, du kan ju läsa, så att det är ju gärna svårigheter för dig.
Men att jag ska liksom ta det här när det blir en tidspress. För mina andra arbetsuppgifter är ju inte någon tidspress på, utan det är sådär, blir det gjort är det jättebra.
Ja, jo, men precis, så det kan ju vara bra ändå att ha lite så här deadlines, så att man vet att man har någonting och liksom... Nu måste jag bli klar med detta till det här datumet, annars så kommer de inte kanske bli så glada. Eller, ja, men, ja,
ja, men precis. Ja, men det behöver för att tryckeriet ska hinna. Eller liksom.
Ja, precis.
Jag sa att jag tyckte det lät som en jättebra idé.
Ja, det tycker jag också. Det låter som...
Och sen frågade hon ju liksom, är tanken att du ska upp i 100%? Och jag bara, alltså målet är väl 100%, men det är inte säkert att det går. Jag sa, för mig är mitt mål minst 75.
Ja, och det är 75 liksom, är ju ändå en bra... Alltså från att inte ha jobbat på länge och till 75 är ju ändå en bra liksom, nivå att hamna på.
Ja, och så sa jag liksom, ja, men jag har ju mina kompisar, en jobbar ju 100% och man ser hur stressad han är. Och sen de andra två, mina närmaste, de jobbar deltid, olika omfattning eller liksom. Så jag sa det, jag ser ju runt mig att 100% är inte liksom självklart. Det går bra med 75 eller 80. Det är liksom...
Ja, och där är det helt och hållet också vad man har för arbete. För jag menar, har du ett arbete till exempel där du kan jobba mycket hemifrån eller du kan ta med dig arbetet på vägen när du till exempel... Ja, men vi säger att du kan jobba i Stockholm men du kan börja ditt arbetspass redan när du sätter dig på tåget med datorn och så kan du jobba in den 40 minuterna det tar att åka dit. Medan annars så blir det kanske att ja, du först ska du ta dig till ditt ställe och sen får du börja jobba och så liksom då känner man ju att då försvinner ju bara tiden för en. Så att det är ju också jätteolika det där att vissa kan ju jobba på semestern. Alltså, de åker utomlands en vecka och jobbar lite när de är där. Eller liksom.
Ja, men precis.
Det är ju och det här också annan...
att, som vi sa också, att ja, men, vi kanske ser att ja, men, om jag ska vara på plats alla dagar, då kanske 75% är gränsen. Men om jag jobbar hemma lite där och då någon gång, säg två gånger i månaden, då kanske 80% går. Alltså,
ja. Precis.
Och hon är liksom chefen där är jättebra.
Ja.
Och hon har liksom en plan i huvudet på hur hon kan hjälpa mig och och hon tycker att jag har gjort det bra som är uppe i den omfattningen jag är och liksom.
Ja, men det tycker jag också.
Och så jag säger ju till alla när de frågar hur jag trivs och allting att de ska verkligen ta åt sig att alltså bättre arbetsplats har jag aldrig sett.
Nej. Och det är ju jätteroligt. Alltså att det känns liksom så att...
Och så här som jag trivs.
Ja. Det, är liksom det gör ju också... jättemycket. Ja. När man inte har jobbat på länge och så vill man liksom hamna på ett ställe där man känner att man... Ja, men man gör någon nytta och man känns välkomnad och att... Ja, men allt sånt där. Och då vill man ju ta sig jobb. Det gjorde
jag
ju
från första dagen. Du vet ju vad jag sa efter första dagen. Jag bara, de sa det är fika då. Och så kom jag inte och då kom de hämta
dig.
Så, och det sa jag, att det ska de verkligen ta med sig. Att de är en fantastisk arbetsgrupp.
Ja,
liksom så.
Ja. Och det tror jag de också blir glada över att höra.
Ja, hon blev jätteglad. Ja. Och så sa hon så här, för då skulle hon ju skriva upp såna här punkter. Det har ju säkert ni också, någon sån här formulär som de fyller i.
Ja.
Och så var det så här, men om man tänker ledningen, är du bekväm att prata med mig om det är någonting? Ja, sa jag. Ja, hur tycker du jag är jämt emot dig? Jag bara, jag tycker du är jättebra.
Vad ska man säga?
Ja, nej men alltså. Ja. Jag tycker de är fantastiska. Ja. De är jättegulliga allihopa. Så att...
Vad roligt.
Mm.
Det är ju inte helt fel.
Nej.
Så det känns väl jättebra, hoppas
jag. Ja, det gör det.
Ja,
men hur går det för dig då? Du är ju sjukskriven.
Ja, jag är sjukskriven till nästa fredag. Jag trodde det var nästa torsdag så jag skrev till jobbet och bara jag kommer igen den 13. Och så tänkte jag...
Alltså du kommer bara på fredagen då?
Nej, men det är ju... Alltså jag trodde att den 13 var fredag men det är ju den 12. Så att jag kommer inte förrän den 15.
Jaha, du tänkte komma och jobba på lördagen.
Ja, jag tänkte jag skulle jobba in lite. Nej, men...
Jag kan jobba lördag, det går jättebra.
Inga barn. Jag fixar det ändå.
Ja.
Nej,
det blir ju den 15.
Ja, som ni hör så kanske jag låter lite täppt. Och det är för att jag har opererat min näsa. Och jag får inte snyta mig. Vad jag vet i varje fall, har man inte sagt någonting, men jag tänker att det var inte det bästa att göra.
Inte så hårt i alla fall.
Nej, så jag har opererat bort mot de yttersta näsmusslorna. Och så har jag fått slipa ner nässkiljeväggen på ena sidan.
Mm. Det är för att du ska kunna andas ordentligt.
Ja, så att jag är lite täppt just nu. Så det gjorde jag i tisdags. Så det har varit lite inför det. Och sen har min fru inte mått så bra.
Nej.
Så det har varit lite med det också. Och blev inlagd på sjukhuset efter att vi åkte in akut. Så hon har lunginflammation, bakterier i blodet, vätska runt hjärtat och fått tillbaka sin autoimmuna sjukdom. Så att hon har varit på hjärtintensiven i några nätter, så att när jag opererade mig så var hon fortfarande där.
Ja, jag var ju hos henne då.
Ja, precis. Men hon kom hem igår.
Det tycker jag var jätteskönt att höra.
Ja, det var
vi hade pratat om att jag skulle komma igår och ha med mig spel eller någonting.
Ja.
Men så mysigt, jag vaknade ju upp med migrän och sådär. Så tänkte jag, men jag avvaktar och ser och jag kanske kan åka dit i eftermiddag. Ska jag få åka hem? Jag bara, jaha!
Ja, det var skönt.
Man var ju jätteorolig där ett tag. Men...
Jo,
det hjälpte det. Mycket av att för mig hjälpte det mycket att vi träffades så att jag fick se henne liksom.
Ja, jo, men det, så är det ju. Men när vi kom in på akuten på, alltså där man anmäler sig, det brukar ju oftast ta ganska lång tid att komma in, men hon fick en nummerlapp där och sen så kollade de hennes syre och puls och grejer och så såg, alltså jag försökte läsa av den här tjejens ansikte.
Ja.
Och så såg jag ju på henne att det här var ju kanske inte jättebra. Så hon bara, jag vill att ni går ut och sätter er på de här stolarna. Och så pekade hon så att hon kunde se oss där vi satt. Om det skulle hända någonting. Och sen kom hon ut och så bara, ja det kommer komma en här sån där truck som man får åka i. När man kan
ja,
Kim
berättade det. Ja, jag har också åkt sån där.
Ja, jag också åkte förut. Shit, men så vi två satt oss på en sån där truck och så åkte vi direkt in till... infektionsakutavdelningen eller mottagningen. Och det var blodprover och det var blododlingar och det var covid-tester och det var andra tester och det var hit och dit och kolla puls och allting varje timme och rönka lungorna och allt ihopa. Så att det gick fort. Men sen så insåg vi att på henne sånt här band som man har runt armleden att det stod ett R på det bandet. Och R är ju alltså röd patient, vilket är liksom kritisk. Så att det var ju därför det gick så fort. Så att vi hann väl vara där typ en timme innan alla proverna var tagna. Sen var det bara att vänta och se.
När hon skrev till mig att ni hade åkt in, då låg hon ju på en brits. Och hon hade börjat få dropp och syrgas. Och då sa hon, det hade gått en timme från att ni kontaktade din kollega om skjuts.
Ja, precis, det vet. Ja, precis. Och det gick väldigt fort. Så att vi får väl... hon har ju fått antibiotika och penicillin och sådär. Så det kommer ju bli bättre. Men hon är också sjukskriven tills nästa vecka. Så att hon ska vila upp sig. Sen idag var hon vid ögonläkaren.
För ja, det jag också hörde med. Det. Herregud.
Ja, det har ju också med vad heter det? Med Graves att göra. Att ögonen kan liksom ta skada. Ja, men de påverkas. Skada. Ja. Så det var det. Så ni får väl vila hemma ett tag.
Ja, jag sa det till mina kollegor. För jag berättade ju i tisdags så var jag ju ganska... Ja, men jag blir ju orolig trots att jag tänker så här, nej men det är ingen fara, hon är ju på sjukhus, men så sitter det ändå i bakhuvudet.
Ja.
På lunchen i tisdag så var jag ganska...
Disträ.
Ja, och då fick jag ju frågan om det var någonting och så sa jag ju det.
Ja.
Och sen så mejlade jag ju igår då när jag vaknade upp och hade sån fruktansvärd migrän att jag tror att det är massa spänningar som släppte för jag oroade mig.
Ja, men såklart.
Och så idag så frågade chefen då hur det hade gått. Och jag sa, hon har fått komma hem.
Ja. Hon är hemma. Det är skönt. Det var, men, så att det har varit lite, lite mycket sen i söndags. Så man är lite trött. Och jag, som jag berättade för dig när jag kommer hem. Det här var ju bara en operation som var över dagen. Så att jag hade ju tid vid 11. Men sen så ligger de ju aldrig riktigt i tid. Så vid 2, lite innan 2 så fick jag in till operationen.
Mm.
Och sen vakna och upp och sådär och fika lite. Och sen fick jag skjuts hemma av en kollega och sådär. Och sen hade jag sådana tamponader i näsan. Och så skulle jag då dra ut dem dagen efter. Och de var ju enorma. Så det kändes ju som att jag höll på att gröpa ur hjärnan samtidigt. Så att ja, så nu får jag bara skölja med sån här koksaltlösning och ha mig, men så jag har inte sovit så bra.
Nej, nej, men jag sa det till min chef då när hon frågade hur det hade gått.
Ja.
Nu är de ju sjukskrivna båda två, för han hade ju en planerad operation och hon är sjukskriven.
Ja, precis.
Ja, men då kan de ju slå på någon dålig serie och bara slappa tillsammans. De får ta det som någon sån här semestervecka.
Ja, men typ. Ja, det är ju det som är så typiskt. För hon får inte anstränga sig och jag får inte anstränga mig. Så att vi är lite så här, hopp. Ja, ja, vad ska vi göra? Vi får väl sitta och titta på varandra eller någonting. Nej, vi hittar på grejer.
Ja.
Det är ingen fara. Det är skönt att inte behöva göra någonting.
Mm.
Men ja, så ser det ut.
Ja.
Så är livet på en pinne.
Ja, jo. På en, på en avbruten pinne.
En sån här rosentaggbuske.
Ja.
Ja, ja. Men så är det. Men det ska vi inte hålla på och prata om, tänkte jag säga. Du ska ju berätta någonting för oss idag.
Mm.
Mm. Spännande.
Ja, jag hoppas det.
Ja, men det tror jag nog. Känner du dig redo?
Ja, men det gör jag.
Ja.
Ja, och som ni har sett på titeln då så ska jag prata om Grenfell Tower.
Mm.
Och för er som kanske inte känner igen det på en gång så kommer det klarna ganska fort.
Ja.
Om inte annat så kommer titlarna på mina källor att avslöja det. Men mina källor är i alla fall lite Wikipedia. Och sen podden Kod Katastrof. Brandkatastrofen i Grenfell Tower från 2024. Och sen P3-dokumentär Branden i Grenfell Tower från 2023. Och sen Grenfell Tower Minute by Minute Documentary från 2018.
Ja, den där podden förresten, den där Cool Katastrof, den kan jag tipsa om. Den är faktiskt intressant.
Ja, den är jättebra faktiskt. Jag många önskar att det fanns flera avsnitt. Grejer.
Ja, jag tänkte också på det här. Jag har lyssnat på alla.
Ja, jag också. Ja.
Man bara, oh, dig.
Oh, well. Ja, men det är år 2017 och vi ska till västra London, närmare bestämt North Kensington. Och där ligger huset som kallas för Grenfell Tower. Det är 24 våningar högt och innehåller 129 lägenheter. Och det byggdes på första halvan av 70-talet av Kensington and Chelsea Borough Council. Och drevs för kommunens räkning av Kensington and Chelsea Tenant Management Organization.
Aha, okej. Okay. Så det är så, jag trodde det var ny, alltså... Jag fick fram att det var nyare byggt.
Nej, det är... Det, jag tänkte att det kanske var ett 90-talshus eller någonting.
Ja.
Men nej, 70-talet.
Så 70-talet. Okej, okay. Yes, yes.
Och Kensington and Chelsea Borough, det är alltså kommunen, som jag sa.
Ja, just det.
Borough är typ samma som kommun.
Ja.
Och bara en liten kuriosa är att på första våningen i Grenfell Tower fanns Dale Youth Gym, som var en av Londons mest klassiska boxningsträningslokaler. Och här har OS-medaljören James De Gale och brittiske mästaren George Groves tränat.
Aha. Intressant.
Ja, det var en fakta som jag inte har hört förut.
Nej, inte heller.
Men i alla fall Grenfell Tower, det ligger ju då, som jag sa, i Kensington. Och det är ju i ett område som tillhör de... North Kensington tillhör ett område som tillhör de 10% fattigaste i landet.
Jaha,
så det är
okay.
Just den lilla klicken är liksom...
Ja. Huh.
Ja.
För när vi bodde i London, jag och min fru, så bodde vi väl i Kensington. Mm.
Men ni bodde jättefint. I South Kensington.
Aha, det var det.
För
det var den lilla
skillnaden. Det ligger liksom insprängt med det här rika. Det är det kontrasterna. För att det liksom ligger ju vid den rika stadsdelen South Kensington and Chelsea. Och aha. Den delen har en 71% vit demografi.
Aha.
Men just Grenfell Tower, liksom närbeliggande hus, så är det huvudsakligen hyresgäster för sociala bostäder. Och då är hyresgästerna av många etniciteter och bakgrunder. Så att det blir en väldigt stark kontrast.
Ja, ja, ja.
Till det som ligger omkring.
Jag förstår. Ja. Ja, okej.
Så att det är liksom, ja men, på svenska, det finns ju inte sånt längre, men soc-lägenheter.
Ja, ja, men det finns fortfarande. Det kan inte kallas för det, men jag vet det finns ju...
Men alla lägenheterna var inte sådana, men det var liksom många sådana.
Ja,
i och med att det var kommunen som ägde det här.
Ja.
Men det fanns ju vanliga hyresgäster också. Men det är liksom, det är just den kontrasten från att det finns sådana lite mer utsatta människor, granne med det rikaste.
Ja. Ja, det är ju väldigt kontraster.
Och i det här avsnittet kommer jag ta upp några personer som har tagits upp i poddar. Det är fler personer som namnges, men jag kan inte liksom ta alla, det blir alldeles för rörigt.
Ja,
så jag har tagit några. Så om du inte hänger med så får du fråga.
Ja.
Men den första i alla fall, han heter Omar Al-Hajj Ali.
Ja.
Jag vet inte varför jag ville säga Al-Hajj. Al-Hajj Ali. Och hans bror Mohammed, de är två av dem som bor i Grenfell Tower. Och de har tillsammans flytt kriget till Syrien och fått uppehållstillstånd i Storbritannien. Och de lyckades få en lägenhet på 10:e våningen i Grenfell Tower i september 16. Så det är liksom två personer jag kommer ta upp.
Ja.
Men vi hoppar lite framåt innan jag går vidare. Och det är alltså natten den 14 juni 2017. Och ungefär 300 av de boende är hemma i Grenfell Tower. Och på våning 13 så bor en tjej som heter Ines Alves. Och hon ligger i sin säng vid den här tiden. Det är ju natt. Hon har väl skola eller någonting. Eller om hon har sommarlov, jag vet inte.
Nej.
Men hon ligger i alla fall i sängen. Hon har tänkt att hon ska lägga sig.
Ja.
Men då kommer hennes pappa Miguel hem. Och han kliver in i hissen på entréplan. Och han berättar att när hissen är vid våning 4 så tycker han att han känner röklukt och ser lite rök.
Okej.
Så han väljer att skynda sig ur hissen och går hem för att då säga till sin dotter och sonen som också bor där att klä på er, vi ska gå ut för jag tror att det brinner.
Aha, okej.
Och jag vet inte exakta tiden det här är.
Nej.
Men 00:54 så tar Londons brandkår emot det första larmsamtalet om en brand i en lägenhet på 4:e våningen i Grenfell Tower.
Okej.
Okay. Så 00:54 är första samtalet.
Ja.
Och Omar och hans bror har gått och lagt sig vid den här tiden. För de ska sova, det är sent. Men
de
innan...
på 10:e.
Ja, de är på 10:e och Ines är på våning 13.
Ah, okej.
Men precis innan Omar somnar så hör han en massa skrik. Och först så tänker han så här, men det är väl, det var tydligen lite så där ibland. Så han tänker att han ska skita i det. Men han hör bara mer. Och till slut så tittar de ut och ser att det brinner.
Okej.
Och samtidigt som de gör det så ligger Eddie Dufarne. Och han bor på våning 16 och har gjort det sedan 2001. Så han har bott där länge.
Ja.
Han ligger också i sängen och han hör skrikande. Och han bryr sig inte heller först. För att, ja, men, det kunde vara lite
så. Ja, kan vara lite stökigt kanske. I
ja.
Ett sånt.
Men han gör som Omar och liksom, men herregud, vad håller de på med? Så han kliver ju också upp. Och han öppnar, för han ska väl också titta och kanske säga, ursäkta, kan ni dämpa er? Så han öppnar sin dörr, sin ytterdörr, och där är korridoren fylld med rök.
Ah.
Och han inser att, oj, det här var inte bra. Så han stänger dörren igen. Ah. Och är liksom fast där. Och även Omar och Mohammed sitter nu fast i sin lägenhet.
Ja.
För att det har blivit så mycket rök redan. Och en brandman kommer in till Omar och Mohammed för att kolla hur de mår. Och säger till dem, håll er i lägenheten. Ni är som mest säkra här liksom. Håll er här.
Ja, precis. Det är som en brandcell typ.
Ja. Och om vi åker ner till våning 4 så bor Mariam Adam och hennes man i lägenheten mittemot där branden har startat.
Okej.
Och de ja, men de bara rafsar åt sig saker och springer ut. Och hon glömmer då i farten sin mobil. Ah. Och hon får som panik. Hon vill nästan springa in igen för hon har jättemånga vänner som bor i huset. Och nu kan hon inte ringa och väcka dem.
Ah.
Nu håller något på med någon påse någonstans.
Ah, ja.
Jag ber om ursäkt om det prasslar. Och samtidigt som de springer ut så springer ju då Ines, Miguel och sonen ut.
Ja.
Och de möts då på våning 4 av brandmän som är på väg in i den här lägenheten där det brinner. Och det visar sig att det är en kylfrys som har fattat eld.
Aha, okej.
Men Mariam och hennes man och Ines, Miguel och Ines bror, de tar sig ut. Och det är full on fire. Alltså det är... Ines förklarar att lågor slår ut genom fönstren. Det knastrar som om hon skulle stå vid en öppen spis.
Okej.
Okay. Och det är både liksom fasaden som knastrar och liksom sådär. Och det är gnistor och det rasar ner glas och annat på backen. Och
ja.
Hon liksom förstår inte...
Mycket eld för en kyl och en frys.
Ja. Är du klar nu, Nox?
Det vet jag inte. Kanske.
Nej. Jag blir jättestörd av honom.
Jag förstår.
Klockan är nu 01:17. Och nu sprider sig elden väldigt snabbt. Upp längs med ena sidan av huset. Så att man ser liksom... Ja, men man ser folk på bortre sidan. De fattar inte att det brinner. De ser Nej. Inte det. Och hon, Mariam, hon säger att hon står och tittar på det. Och hon säger att det ser ut som att någon skulle stå ovanför och vattna den här elden med bensin.
Huh.
För det är så intensivt och så snabbt. Det är bara liksom...
Ja.
Det är ett inferno helt enkelt.
Och just på fasaden.
Ja. Omar och Mohammed, de sitter fortfarande i sin lägenhet och nu kommer en brandman igen och nu har han en rökskadad man med sig som han lämnar hos dem och säger återigen stanna här.
Ja.
Och de gör ju som de blir tillsagda. Det här är den kallade stay put regeln eller vad man ska säga som de har. Den kommer diskuteras sen.
Okej.
Okay. Och ute på marken så är det en man som heter Jody. Han bor i närheten. Han springer mot Grenfell Tower. Och han inser nu då att folk på den bortre sidan av byggnaden inte har en aning om vad som händer. Så han och andra springer liksom på marken. Och bara, hela huset brinner, ni måste ut! Ut! Och till svar får de så här, snälla hjälp mig! Eller typ säga, jag ser ingenting, det är rök. Och liksom folk står i sina fönster och viftar och liksom så här. De ropar till någon så här, vilken lägenhet är det, vilken våning, säg vilket lägenhetsnummer och liksom.
Ja, för att försöka få koll.
Ja.
Usch, vilken panik.
Ja, och strax efter 01:30 så fortsätter branden bara att rasa. Och folk på marken, de försöker ju bara förmedla tröst och stöd.
Ja.
Och liksom, ja men folk står ju där och skriker och ber om hjälp. Och andra skriker åt dem att täcka ansiktet med blöta handdukar. Och att hjälp är på väg och brandkåren jobbar på det. Och den här hettan från elden, den är ju så intensiv så att den står ju liksom, slår ju emot folk som står långt ifrån huset.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och ändå så ser man på såna här både mobilfilmer och nyhetsfilmer att det är ändå en brandman, en ensam brandman som står på en sån här lift, du vet, brandlift.
Ja.
Och försöker, han står där med en ensam slang och försöker liksom.
Ja, men.
Men det hela problemet är att varken slangarna eller den här lyften når ju högre än, vad är det, typ 11:e våningen. Det är ju halva huset.
Ah.
Så de når ju inte upp ovanför elden.
Nej men gud. Och det måste de ju för att kunna stoppa. De måste ju blöta ner ovanför för att kunna stoppa spridningen.
Ja.
Men att stå ensam, de skulle ju behöva ha hela jävla Englands brandstyrka på ett samma ställe.
Ja men typ.
Ja.
Men ja, det är en väldigt talande bild när man ser det liksom.
Jo, det förstår jag.
Och sen har vi ännu en boende då som också är på 10:e våningen. Han ligger och sover, han heter Antonio Roncolato. Han ligger och sover, helt enkelt.
Okej.
Okay. Och till slut så vaknar han för att hans son ringer till honom och skriker: ditt hus brinner, ta dig ut.
Ja.
Och han blir ju så här, vad i helvete, rent ut sagt, och kastar sig ur sängen och öppnar fönstret. Och då hör han folk som skriker på en gång: ut, ut, det måste ut.
Ja.
Så han springer till sin ytterdörr och känner på handtaget och det är ganska varmt. Men ändå öppnar han. Och på en gång så bolmar det in en het svart rök.
Usch.
Och han inser att han kommer inte komma ut den här vägen, så han stänger dörren igen.
Ja.
Och det som händer nu, att det enda trapphuset i hela byggnaden nu snabbt fylls med rök. Vilket gör att ingen kan ju ta sig ut.
Trapphus i hela byggnaden?
Det är bara en ut- och ingång.
Nej men gud. Det är ju ganska sjukt.
Ja.
För vad var det, 128 lägenheter?
Ja, 128 eller 129. 129.
Och en trappuppgång.
Mm. Och sen är det ju såna här långa korridorer liksom.
Ja, men det är ju inte så brandsäkert. Nej.
Nej. Nej. I'm not telling you anything.
Nej, precis. Ja, det låter bara väldigt sjukt.
Ja. Omar och Mohammed, de får återigen besök av en brandman. Och nu säger de till dem att ni måste ta den här mannen som är med och gå över liksom, jag tror att de går över korridoren till en annan lägenhet för att komma längre ifrån elden. Och nu är de totalt 8 stycken där inne, grannar då, som har blivit samlade.
Ja.
Och Omar, han förstår ju också nu att trapphuset är ju, det går ju inte.
Nej, såklart.
Och samtidigt uppe på sin våning så har Eddie tagit sig ut ur sin lägenhet. Han tänker att han måste ut. Så han har ju tagit en blöt handduk över sitt ansikte. Och tänker, men jag vet ju, om jag bara tar mig ut och ner i trapphuset och bara ner. Jag hittar liksom, det skulle jag kunna göra blind.
Ja.
Men han kommer ut och tappar bort sig på en gång.
Nej.
Och han försöker ju liksom hitta vart han ska. Men han får panik. Och då tappar han den här handduken som han har haft för ansiktet.
Oh. Ja.
Och han hittar ju varken tillbaka in i lägenheten. Han hittar inte dörren till trapphuset.
Nej.
Men plötsligt så krockar han med en brandman som kryper längs golvet.
Aha.
Och den här brandmannen haffar liksom tag i honom och skickar ut honom i trapphuset så han kunde springa ner och ut.
Oh, vilken jävla tur.
Och för samtidigt, alltså det är ju...
Andas in röken är det ju farligare. Det är ju det farliga.
Ja, det är ju det man dör av oftare än själva elden.
Precis.
Samtidigt då där nere så har ju den här grannen Jody, alltså han som bodde i ett hus i närheten, han har tagit sig förbi avspärringarna. För han säger, jag kan inte stå här och titta, jag måste göra någonting. Så han tar sig förbi avspärrningarna och in genom ett trasigt fönster till en lägenhet. Ja. Och kollar igenom den lägenheten och den är tom. Så han går mot ytterdörren och ut i korridoren. Och där möts han av all rök. Men han lyckas ändå ta sig till en våning upp. Och där möter han ett äldre par som är på väg ner. Men han reagerar på att det är de enda människorna han ser.
Okej.
Han tar sig inte längre. Så han följer det här paret ut och tänker, måtte det ordna sig. Och de möts då av brandmän som är på väg in i huset. Och då tänker de, okej.
Ja. Men vet man vid det här laget om elden också har spridit sig neråt eller den sprider sig bara uppåt? Jag tänker, den började väl på våning 4. Jag tänker om det liksom...
Det är främst uppåt också. Som den tar sig, tror jag.
Ja, okej. Okay. Jag bara tänkte, ja, hur det såg ut.
Nej, det slår liksom uppåt.
Ja, okej.
Och klockan är nu 1:15, så du märker det ändå. Det snabbt händelseförlopp.
Ja, verkligen.
Då har mer än 20 brandbilar från hela London kommit till platsen. Och de här brandmännen, man har fått sett i dokumentären den här Minute by Minute, så har brandmännen filmat med sina mobiler på långt håll. Och det ser ut som en fackla.
Ja, det kan jag tänka mig. Gud.
Och alltså, de är i chock. De fattar inte hur kan det ha utvecklats så här. Och det bara fortsätter. Alltså, de är så förvirrade.
Ja.
Och på vissa ställen säger de att branden ska ha brunnit så hett som 2000 grader.
Åh, jäklar.
Men medeltemperaturen i elden är 500.
Okej. Okay. Vilket ändå är väldigt... Alltså, det överlever man ju inte, liksom.
Nej. Absolut inte. Och nu kommer vi till en annan person som var med i dokumentären. Och han heter Francis. Och han bodde själv inte i Grenfell Tower. Men hans bästa vän Zainab och hennes lilla son Jeremiah bor på 14:e våningen.
Ja.
Och den här natten ligger han och sover i sin säng. Och Zainab ringer och säger, det brinner. Och sen bryts samtalet. Och han bara, det här var ju jättekonstigt. Så han ringer 999, eller SOS-alarm.
Ja.
Och berättar att, min vän bor i Grenfell Tower och hon ringde nyss och sa att det brinner. De bara, okej, vi har fått larm om det här redan.
Ja.
Och så lägger de på och han ringer upp Zainab. Och hon säger att de har sagt till oss att stanna i lägenheten. Återigen, stay put.
Mm.
Och brandkåren är här och jobbar på det. Och då tänker Francis, det kanske inte är någon större fara då eftersom de ska stanna i lägenheten och så. Men han åker ändå iväg för han tänker att han vill stötta.
Ja, såklart.
Väl där så ser ju han hur huset brinner och han hittar inte Zainab.
Nej.
Och ringer till henne för han tänker att de måste ju vara här någonstans bland andra människor bara att jag inte ser dem. Och han får till svar att de kan inte ta sig ut på grund av röken.
Ja. Fy bubblan.
Ja. Och vid nollet...
Säga att det är ju så även som en... Alltså jag tänker som vi får lära oss här i Sverige att om man är i sin lägenhet så ska man ju stanna där så länge som möjligt för att det är ju som en liksom brandcell där du ska vara säker.
Mm.
Så man utgår ju från det. Så blev det kanske inte så bra i det här fallet. Men att det är ändå så man får lära sig. Att en branddörr ska ju typ tåla 30 minuter eller vad det är innan den går sönder. Och liksom sådär, då har man tid på sig.
Jag kan säga, då här huset hade inga branddörrar.
Nej.
Så mycket kan jag säga.
Ja, och det var ju ännu en...
Det har inte min lägenhet heller, tror jag. Jag bor ju på andra plan så jag kan väl hoppa utan att dö.
Men, jag tänkte precis säga vi har, alltså jag tänker vår ytterdörr är nog...
Det är en branddörr.
En branddörr. Men jag har ju inga branddörrar i lägenheten.
Nej.
Men man har ju typ som på mitt jobb har vi ju branddörrar mellan olika liksom avdelningar och sådär också. Så att, men att inte ha någon alls är ju... Ja, det är inte så jävla bra.
Nej. Klockan 01:56 så direkt sänds det om branden på nyheterna på BBC Radio London. Så nu börjar det liksom komma ut till allmänheten.
Ja, ja.
Men i huset så är Antonio fortfarande fast i sin lägenheten. Hans son smsar en bild på huset. För han fattar ju heller inte liksom hur mycket det brinner. Så sonen smsar en bild.
Ja.
Och sen ringer han upp Antonio. Eller om Antonio ringer upp honom, jag kommer inte ihåg. Och Antonio säger, kan du haffa en brandman så jag bara kan få prata? Och han förklarar lugnt och sansat. Han är väldigt samlad i det här. Okay. Och liksom håller sig lugnt. För han tänker, får jag panik så kommer det här inte gå bra.
Nej.
Men nej, han får i alla fall prata med en brandman. Och han säger, ja men vi är här, vi jobbar på det. Stanna där du är, vi kommer och hämta dig. Och han bara, okej. Okay, ja. Och så får han ju prata med sin son igen. Och sonen försöker bara liksom, ja men de pratar.
Ja.
Och alla som har tagit sig ut eller bara samlats kan nu bara stå och se på när boende står i sina fönster och viftar med armar eller tyg för att få uppmärksamhet. Alltså det finns ju ingenting man kan... Man kan inte göra någonting.
Nej, vad ska de göra liksom?
Och i huset så berättar då Omar att han på något sätt står vid ytterdörren till lägenheten där de har samlats. Och plötsligt så öppnar en brandman dörren... Och så fylls jag automatiskt då lägenheten med rök så han ser ingenting. Men han känner hur brandmannen rycker tag i typ kragen på hans tröja och bara sliter honom med sig ut och fram till trapphuset och liksom så här spring.
Ja.
Och han springer och han antar ju att de andra kommer som på ett litet
tåg typ.
Led.
Ja.
Och han bara springer ju.
Ja men såklart. Man vill ju, alltså det är väl lite fight och flight, alltså man vill ju bara överleva.
Ja men och sen så antar han ju att de går väl in och tittar och ser att det är andra där.
Jo precis.
Men när han kommer ut och vänder sig om är inte Mohammed med honom.
Alltså.
Och Omar har sin telefon med sig och ringer Mohammed som fortfarande är kvar med de andra i lägenheten och frågar, vad har du tagit vägen? Jag hittar inte dig.
Nej.
Och från marken kan Omar se sin bror i fönstret. Och han försöker ta sig tillbaka in, men får inte. Och han försöker få brandmännen att gå tillbaka till lägenheten och ta ut de andra. Och Omar och Mohammed fortsätter ha kontakt. Och han hör hur hoppet hos Mohammed bara krymper och krymper.
Ja.
Och innan jag går vidare nu så tar vi en liten paus.
Yes.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så nu är vi tillbaka. Jag hoppas det var en intressant reklam.
Ja, det hoppas vi.
Vi är nu på 2:15 på natten. Då sänder BBC Radio 5 live och berättar om branden som tagit ytterligare fart. Och avspärrningarna runt om har liksom expanderats för att man vill hålla folk borta.
Ja.
Och det är nu ett komplett inferno.
Ja. Det är helt och galet.
En anhörig som var med i dokumentären, han heter Nabil. Han har 6 familjemedlemmar som sitter fast på 22:a våningen.
Usch.
Och det är bland annat hans syster Nadia och hennes 3 döttrar.
Ja.
Nadia ringer till Nabil och berättar att huset brinner och han liksom åker dit. Och ja, han är som Francis, han tror att de ska stå där ute.
Ja, ja, ja. Såklart.
Men han hittar inte henne.
Nej.
Och han letar och letar. Och nu är vi framme på 02:50. Då är över 200 brandmän på plats.
Oj.
Och samtidigt så kommer branden närmare och närmare Antonio. Och han känner att lägenheten han befinner sig i börjar fyllas med rök. Och han försöker mota röken genom att doppa, alltså blöta tyger, alltså doppa dem i vatten eller spola dem i vatten. Och lägga i alla dörröppningar och fönster.
Ja, det är ju smart.
Så han sitter fast och pratar med sin son hela tiden. Och samtidigt så sitter Zainab och Jeremiah fortfarande fast. Och de pratar ju fortfarande med Francis i telefonen. Och de har också sprungit över till en grannes lägenhet för att komma längre från elden. Och Zainab börjar säga att Jeremiah orkar snart inte mer.
Nej.
Och dryga 50 minuter senare så börjar man inse de som kommer, alltså anhöriga, Nabil, alla Francis.
Ja.
De börjar inse vilken katastrof det här är.
Ja.
Och det är nu som folk börjar kasta sig ut från sina lägenheter.
Usch. Ja, vad ska man göra då?
Alltså... Och de kan ju bara se på. Det finns ju ingenting man kan göra.
Nej, för jag menar även om de typ håller upp så här typ tygstycken som de kan landa på. Jag menar, hoppar du från högsta våningen, det hjälper ju inte ett skit.
Mm.
Alltså för att dämpa liksom fallet.
Nej.
Så de skulle ju... Ja, nej, jag vet inte. För jag menar...
Jag tror det blir bara någon desperation.
Ja, och de som är på den, alltså våning 28 eller vad det var, ner till 11:an där, de borde ju egentligen ha gått ner till 11:an och fått hjälp liksom av brandmännen att komma ut på såna här ja, men de här liftgrejerna.
Mm.
Och fått åka ner. Och även om det hade tagit tid så hade kanske fler liksom fått hjälp.
Mm.
Än inget hjälp alls.
Nej. Och brandmännen, ja, de försöker ju som sagt vara släcka, men de når ju inte upp. Och runt 4:45 på morgonen så rasar fortfarande branden okontrollerat. Ja. Och Antonio har suttit fast i sin lägenhet i över 3 timmar. Och samma med Zainab och Jeremiah. Och Francis, han pratar fortfarande med Zainab i telefonen. Och han har också tagit en brandman och säger, kan du snälla prata med min kompis?
Ja.
Och brandmannen säger till dem att ni ska hålla er lugna, lägg er på golvet för att hålla er undan röken. Sen ger han tillbaka telefonen till Francis och säger, säg till henne att du älskar henne. Och så går han.
Ja. Han visste, förmodligen.
Mm.
Yes.
Och branden fortsätter. Och 5 timmar efter att branden startade så tar sig äntligen brandmän in till Antonio och tar honom med sig ut. Och han överlever ju.
Oh, vad skönt.
Ja.
Ja.
Men vid 6:30 på morgonen har 30 personer hittills förts i olika sjukhus runt om i London. Och 2 timmar senare jobbar fortfarande brandkåren med att släcka branden.
Ja.
Och nu börjar anhöriga till boenden, alltså de som bor i huset, sätta upp bilder. De samlas vid någon, jag vet inte, kommer inte ihåg vad det var för något, men de samlas i alla fall och börjar sätta upp bilder på de som de saknar. För de tänker ifall någon har sett dem i dem kring. Eller såg att någon lastades på en ambulans. Eller så.
Ja, ja, ja.
Och strax efter 9 på morgonen. Är det 50 personer som har förts till sjukhus. Och 6 stycken är bekräftat avlidna.
Jaså.
Och frivilliga har redan börjat arbeta med att få fram kläder och mat. Till de som har tagit sig ut. Och kyrkan och synagogan i området öppnar för att ta emot folk.
Ja.
Och inte förrän 24 timmar efter att branden startade är den under kontroll.
Oj, jäklar.
Och totalt så brann Grenfell Tower i 60 timmar.
Oj, jävlar. 60 timmar. Det är helt sjukt.
och totalt 72 personer avled antingen direkt i branden eller till följd av sina skador. Och det är inklusive Omars bror Mohammed, Zainab Din och tvååriga Jeremiah, Nabils 6 familjemedlemmar där syster Nadia och hennes 3 döttrar ingick.
Fy fan.
Och dessutom förlorade en då gravid kvinna som överlevde sitt barn. Det blev en död födsel till följd av branden.
Förmodligen stress och allt
möjligt. Ja, gud ja.
Men fy fan, förlora 6 familjemedlemmar.
Ja.
Gud, ja.
Och nu tänkte jag vi skulle gå igenom lite så här orsaker. För det var väldigt kontroversiellt. Jag vet inte om du kommer ihåg det.
Jo, jag kommer ihåg.
Lite grann i alla fall.
Jag vet ju lite om vad anledningen var.
Mm.
Ja.
Från februari 2015 till juli 2016 så genomgick huset en omfattande renovering till en kostnad av 8,6 miljoner pund. Ja. Då byggdes det 7 nya lägenheter på första och tredje våningen och huset fick nya fönster, ett vattenbaserat uppvärmningssystem för enskilda lägenheter och en ny regnskärmsbeklädnad i aluminiumkomposit.
Okej. Okay.
Och enligt ansökan var syftet med den här beklädnaden att förbättra uppvärmningen och energieffektiviteten samt det yttre utseendet.
Ja.
Och Mark Harris från Harley Facades, som då var de som gjorde det här, sa, citat, ur en självisk synvinkel att hans företags preferens var att använda aluminiumkompositmaterial för det var billigare.
Ja.
2 typer av beklädnad användes, eller fasad användes. Det var Arconics Rainobond, eller Arconics Rainobond PE, som består av 2 spiralbelagda aluminiumplåtar som är smältlimmade på båda sidor av en polyetenkärna. Och sen var det Renolux aluminiumplåtar, och det här monterades då utanpå den ursprungliga tegelfasaden.
Okej.
Okay. En alternativ fasad med bättre brandmotstånd avvisades då på grund av hög kostnad. Som han sa då, självisk synvinkel.
Ja, såklart.
Det här höghuset genomgick en brandinspektion i juni 2016 och bedömdes då utgöra en medium fire risk, alltså en normal risk.
Okej.
Men invånarna hade uttryckt betydande säkerhetsoro före branden, och 12 år tidigare hade en rapport kritiserat höghusets skyskrapans nödbelysning. Okay. Och det här var Grenfell Action Group, eller GAG. Det är alltså boende i Grenfell Tower. Bland annat då den här Eddie var med där.
Ja.
De drev en blogg där man lyfte fram stora säkerhetsproblem och kritiserade rådet och då Kensington and Chelsea kommun, de som höll i hyresvärden, för att ha försummat brandsäkerhet och byggnadsunderhåll.
Ja.
Och under 2013 publicerade gruppen en brandriskbedömning. Eller vänta. Nej, 2012 så gjordes en brandriskbedömning av en då kommun health and safety officer. Och han registrerade säkerhetsproblem. Bland annat då brandsläckningsutrustningen.
Ja.
För att den hade inte kontrollerats på upp till 4 år. Brandsläckarna på plats hade gått ut. Och vissa hade ordet fördömd. Alltså utdömd kan man säga också.
Ja,
på sig. För att de var så gamla.
Alltså, gud.
Och GAG, de dokumenterade sina försök att kontakta hyresvärden. De larmade också rådets kabinettsmedlem för bostäder och fastigheter. Men de fick aldrig något svar. Nej. Och 2 kvinnor som bodde i Grenfell Tower, Mariam Elguari och Nadia Kushair, alltså Nabils syster.
Ja, just det.
De hotades med rättsliga åtgärder av hyresvärden efter att de har kampanjat för förbättrad brandsäkerhet. De blev hotade med att de skulle bli anmälda för trakasserier.
Nej, men vadå trakasserier? Det handlar väl om att man vill bo i ett säkert hus. Alltså, Ja, gud vad sjukt.
Men de dog ju senare då i branden vid 27 och 34 års ålder.
Ja, jo, det var ju också. Ja, fy fan.
I januari 2016 varnade GAG för att människor kan bli instängda i byggnaden om en brand bröt ut. Och påpekade att byggnaden bara hade en ingång och utgång. Och korridorer ja. Som hade fått fyllas med skräp, som gamla madrasser till exempel.
Ja, det tar ju lätt fyr.
Mm-hmm. Och giftig rök, så inåt helvete.
Ja, fy fan.
Grenfell Tower Leaseholders Association hade också tagit upp oro över exponerade gasrör under månaderna före branden. Och som majoriteten av höghus i Storbritannien hade Grenfell Tower inga sprinklers.
Nej.
Nej. Och i juni 2016, det är alltså ett år före det här, så hade en oberoende bedömare lyft fram 40 allvarliga problem med brandsäkerheten vid Grenfell Tower.
Jäklar.
Och rekommenderade åtgärder som skulle vidtas inom några veckor.
Ja.
I oktober frågar bedömaren hyresvärden varför det inte har vidtagits några åtgärder för mer än 20 punkter i junirapporten.
Alltså, det är en månad.
Mm. Det... Och i november 2016 skickade London Fire and Emergency Planning Authority ett meddelande om brandsäkerhetsbrister. Och det listade ganska många brandsäkerhetsproblem.
Ja, det
och de krävde åtgärder senast i maj 2017. Och bland annat så var det branddörrar, rökventileringssystem och brandmännens lyftreglage. Och det vet inte jag riktigt vad det är. Men,
eller lyftreglage. Ja, det vet jag inte i och för sig vad det är för någonting.
Nej, jag vet inte. Men det var dåligt i alla fall.
Ja.
Men totalt... Att,
ja. Alltså jag tänker i sån där stor byggnad med så många lägenheter. Jag tänker att det skulle ju minst finnas typ, vad vet jag, 4 eller 6 stycken in- och utgångar.
Ja.
Alltså att man delade upp så att det var liksom så många trapphus och... Ja, men brand,
men det var väl inte det. Det var väl inte liksom praxis när det byggdes. Nu för tiden har jag oftast hus kanske 2 som ni har, en på framsidan, en på baksidan.
Ja, precis. Ja, nej, men, jag vet inte. Det känns bara helt galet. Jag vet att jag kommer ju aldrig vilja bo högst upp i ett sånt högt hus.
Nej, då, det ska ju vara ett modernt hus med sprinklers och...
Jo, gud ja, definitivt.
Men totalt så förstördes i alla fall 151 hem, både i huset och med omnejd. För människor från omgivande byggnader evakuerades på grund av oro för att Grenfell Tower skulle kunna kollapsa.
Ja.
Och branden drabbade också allvarligt 3 låghus som gränsar till Grenfell Tower. Och deras invånare evakuerades på grund av branden. Och husblocken Brabandon Walk, Testerton Walk och Hurstway Walk, de förlorade också tillgången till varmvatten. För de delade en panna som låg under Grenfell Tower och den förstördes ju i branden.
Ja, såklart.
Kommunen lovade att genomföra en fullständig utredning av branden. Premiärminister Theresa May beordrade en fullständig offentlig utredning och sa att människor förtjänar svar på varför elden kunde sprida sig så snabbt som den gjorde.
Ja.
Och den 15 juni 2017 meddelar Metropolitan Police Commander Stuart Cundy att en brottsutredning hade inletts för att fastställa om det fanns något fall för åtal.
Ja.
Och den 27 juli 2017 utfärdade polisen ett offentligt meddelande till invånarna och sa att de hade rimliga skäl att misstänka både Royal Borough of Kensington and Chelsea och Kensington and Chelsea Tenant Management Organization och sa att de kan ha begått brott.
Ja, det tycker jag låter rimligt.
Och höga representanter för båda organisationerna ställdes inför polisförhör och grejer.
Ja.
Och mer än 60 företag och organisationer som är associerade med Grenfell Tower anklagades, eller man höll som alternativ för företagsdråp, dråp, tjänstefel i offentliga ämbeten och brandsäkerhetsbrott.
Ja, så lite olika åtalspunkter.
Jag kan inte prata, känner jag. Mm. Och det var liksom flera då som hade ansvar.
Ja.
Och den 7 juni 2018 rapporterade BBC News att Met Police undersökte London Fire Brigade för att de använde stay put policyn.
Okej, okay. Ja.
Och eventuella brott enligt arbetsmiljölagen övervägdes. Vad jag har hört så har ingen liksom dömts för något kopplat till det här. Inget okay. brott.
Nej. Alltså, jag tycker det är brandkåren. Där kan jag ändå känna liksom att hur ska de veta?
Ja, men det är ju de som ska veta att nej, det här stay put, det kommer inte funka. Vi måste ta ut folk.
Ja, jo, i
och för sig. Problemet var att de höll fast vid det. Stanna här, stanna här, stanna här. De är ju experterna som vid någon punkt ska se att nej, men det här kommer inte gå. De måste ut.
Ja, jo, i och för sig. Ja, det kanske skulle varit någonting där. Men sen så tycker jag ju definitivt att de som äger det här höghuset och de där, alltså att de ska ju få stå till svars för detta, för de har ju inte gjort det de ska.
Nej. Och sen det som varför jag tog upp den här nya fasaden är ju för att den är otroligt brandfarlig.
Ja, men det har jag hört att den inte var.
Och där hörde vi ju då att den här personen på Harley fasad, men vi hade ett bättre, mer brandsäkert alternativ, men vi tog det billigare. Man bara, det skulle inte ha varit ett alternativ.
Nej.
Det skulle ha varit brandsäkert material, punkt. Ja, inte brandsäkert material som är lite dyrare, eller det här som inte är så säkert, men billigare.
Ja, nej, verkligen inte.
Och det blev ju jättemycket diskussioner också, och det blev väldigt nervositet runt om i världen, eller vad man ska säga, men speciellt Europa, att man började titta på, har vi använt det här materialet i någon fasad?
Precis.
Borde vi göra någonting åt det? Och liksom, och i Storbritannien hade man ju använt det, och det blev väldiga liksom diskussioner kring allt det här.
Precis, jo, men det kommer jag också ihåg. Just om fasaden och att den inte liksom var bra, det var ju därför det spred sig så snabbt uppåt.
Mm. Ja, för det, alltså bilderna, det är...
Ja.
Nej, men alltså det ser ut som att hela huset är en tändsticka.
Ja, ja men precis. Det är helt...
Uff, så brinner hela skiten liksom.
Ja, jag tycker om fasaden brinner, då är det ju ännu svårare att ta sig ut också. Alltså jag tänker rädda från utifrån för att det brinner så mycket.
Mm.
Ja,
och sen så kan jag ju tänka mig också att den här fasaden inte direkt gav så nyttig rök ifrån sig.
Nej, precis. Ja, fy fan alltså.
Men i alla fall Grenfell Towers platschef Michael Lockwood, han berättade vid ett offentligt möte den 26 juli 2017 att byggnaden skulle täckas av ett skyddande omslag som då stöttes av byggnadsställningar. Alltså man byggde som ett tält över för att skydda rättsmedicinska bevis.
Okej.
Men att man senare då skulle riva det här när utredningarna var klara. Men i februari i år har dekonstruktionen fortfarande inte påbörjats, och det har gått mer än 6 år sedan branden.
Ja.
Och byggnadsingenjörer har meddelat att höghuset utgör en risk.
Jo, det kan
och regeringen har sagt att man försiktigt bör ta ner huset.
Ja.
Jag tänker det måste ju vara en fruktansvärd påminnelse att det står
där. Jag tänker det också. Det måste ju vara jättejobbigt att se det, och sen just det här att det finns ju en risk väl att det skulle rasa och ha sig.
Mm.
För jag tänker det kan ju inte vara sådär helt efter all den här branden.
Nej. Nej, och det som många sa också liksom, precis efter branden, de sa det luktade ju om liksom huset, men så var det vissa som sa man kunde liksom förnimma brända, alltså det luktade bränt kött.
Ja.
Och det vet inte jag om det var för att de tänkte sig att det var människor där inne eller om det faktiskt luktade, men jag kan tänka mig att den föroreningen som det här gav ifrån sig, den var inte nyttig någonstans.
Nej. Det tror jag.
Och röken syntes ju över hela London.
Ja. Ja, det kan jag tänka mig. Det lär nog ha spridits väldigt mycket. Nej. Och tänk så många som liksom miste livet. Det är ju helt... Det är fruktansvärt ju. Ja. Jättemånga.
Ja, det var ju dryga fjärdedelen av de boende.
Ja, fy fasen alltså.
Nej. Plus att folk runt omkring också drabbades då med evakuering och...
Ja, såklart.
Och sen att det liksom återigen då togs ju upp den här sociala frågan då, att det var sådana utsatta människor som bodde där. Och man började ju då föra diskussionen att hade det här varit rika vita människor så hade brandsäkerheten kanske tagits på större allvar. Och liksom, den diskussionen fördes ju också.
Ja, det kan jag tänka mig att det gjorde. Och det hade det säkert, tyvärr, alltså varit bättre.
Ja, om inte annat så hade ju, ja. Jo, men jag håller nog med, ja.
Jo, men alltså att jag tror inte, och det är hemskt nog att säga, men jag tror att det hade varit mycket bättre. Och det kan man ju bara märka liksom, om man tänker Sverige och våra liksom, utsatta områden. De är ju inte så himla renoverade och så himla...
Nej.
Alltså,
men det är ju så frustrerande också att det här ändå renoverades.
Men på helt fel sätt.
Liksom, ja, men alltså det renoverades väl och fräschades upp och man byggde in flera lägenheter.
Ja.
Bara liksom 1-2 år innan det här. Men ändå gjorde man ingenting som satte in sprinklers eller gjorde någonting liksom.
Nej.
Ja, men, med brandvarning eller brand...
Sprinklers, ingenting. Bättre alltså så här, skyltar för utrymning.
Mm.
Mer så här, brandsläckare.
Nej, alltså de var ju som sagt var... De var ju slut, de stod på rött. Det fanns inga nödutgångsskyltar.
Nej.
Det liksom...
Och det viktigaste man kan ha, det är ju en brandvarnare.
Mm.
Har du brandvarnare så klarar du dig oftast. För att du ändå liksom, du hinner ta dig ut innan det har börjat.
Men det är ju så sjukt. Det är ju så sjukt också att det startar i en kylfrys. Och slutar med det här.
Inferno av eld.
Ja.
Och så många döda. Och jag menar, den personen som bor i den lägenheten kan ju inte hjälpa det. Alltså, det kan ju bli så i både tvättmaskiner och torktumlar och allt möjligt. Att det bara börjar små liksom brinna och ha sig. Och sen så bara fjuff.
Ja.
Så att... Ja, nej, det är verkligen en katastrof.
Ja, och jag menar, inte nog med att människorna... Vi förlorade människoliv.
Ja.
Men så har vi ju resterande hyresgäster. Det var ju 300, drygt 300 personer eller lite över 300 personer som bodde i huset.
Ja.
Och vad skulle alla de ta vägen?
Ja.
Och det som störde många med det här också var att Theresa May sa ju att det skulle ordnas med boenden om det var typ så här 2 dagar. Inom 2 dagar så ska alla ha någonstans att ta vägen.
Ja.
Och det, så blev det ju inte. Och det som störde många också var att hon aldrig besökte Grenfell Tower.
Jaså. Det tycker man i alla fall att man skulle göra.
Det spädde ju på oviljan mot henne. Hon var ju aldrig särskilt jättepopulär.
Nej.
Men det här gjorde inte saken bättre.
Nej, inte så konstigt.
Utan det var ju samhället. Alltså, som jag sa, kyrkan och synagogan öppnade ju för att ta emot folk.
Ja.
Det kördes dit buss eller vad säger lastbilslaster med kläder, skor, mat, alltså men det här med boende det löste sig inte så snabbt för alla liksom.
Nej, och det är ju en frustration i sig. Vad ska man ta vägen liksom?
Ja, men du har varit med om det här traumatiska.
Ja.
Och du står där utan någonting.
Ja, precis. Ja, det är ju helt galet. Vad gör man liksom?
Ja, nej det går ju inte att ta in.
Helt handfallen.
Och det traumat som både folk som tog sig ut upplevde men också de som stod där och såg.
Ja.
Inte bara liksom nära och kära eller vänner. Alltså bara såg, det behöver inte vara någon man känner för att det ska bli traumatiskt. Nej, ser hur de står i fönstren och... och man kan ingenting göra och veta att den människan jag stod där och ropade till lever inte längre.
Nej. Nej, det är ju... Usch. Nej, det vill man inte vara med om.
Nej, nej.
Nej, det är fruktansvärt.
Och det finns en video där det är några som står, de står liksom på andra sidan av ett typ 2-3 våningshus på sån här innergård och ropar till en som står i sitt fönster i Grenfell Tower. Okej. Och de är ju sådär, vilken våning är du på? Och så ropar han, och så vilken lägenhet? Och så får de inget svar. Utan den här går tillbaka in i lägenheten och bara, no, 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 just tell me which fucking apartment! Ja. Liksom.
Ja.
Står där och de ser ju hur den här människan blir svagare och svagare och liksom...
Oh. Fy. Usch. Ja, nej. Det vill jag aldrig vara med om. Det är så läskigt med... Nej. Bränder också, för att det liksom kan ju sprida sig på så konstiga sätt. Nu sprider ju detta sig på fasaden, vilket ja, hade ju sina skäl tyvärr.
Mm.
Men det kan ju vara att det brinner, att hela taket tar fyr och man vet inte om att det brinner förrän det är liksom totalt för sent. Och
nej, precis.
Det kan ju vara väldigt förrädiskt när det kommer till bränder, hur det sprider sig. Och just sig och
att, att röken blev så otroligt giftig.
Ja. Och det är ju röken, det är ju den som dödar. Alltså visst, du kan ju bli brännskadad och brinna in.
Men liksom ofta så tuppar man ju av först.
Ja, precis. För att du andas in röken.
Det som de sa i någon av dokumentärerna, jag vet inte om det var P3-dokumentär eller vad det var. Men det var ju någon lägenhet de hade kommit in. Och jag vet inte om det var den där Nabils syster var. Men det var i alla fall kvinnor som hade då tagit skydd. Och de hade liksom lagt sig... Och skyddat barnen.
Ja.
I tron om att de skulle kunna rädda barnen. De skulle kunna
överleva, ja.
Mm.
Usch.
Så.
Vilka syner.
Ja, och tänk alla brandmän. Traumat som brandmännen går igenom.
Ja.
Det är deras jobb att rädda liv och så klarar de inte det. Och liksom, det här har ju drabbat så otroligt många människor.
Ja, och de måste ju också känna sig väldigt handfallna liksom. Alltså,
ja.
Speciellt de första som kom till platsen, bara var börjar man?
Ja.
Vad ska jag göra när allting bara...
Ja, jag menar, som en berättar, han och en kollega, de skulle upp och börja rädda folk. Det var en man som pratade med larmcentralen. Och de tar sig upp, jag tror det var 15:e våningen.
Ja.
Och de har inte ens hittat den här mannens lägenhet. Så larmar deras utrustning om att syrgasen håller på att ta slut.
Oj.
Och de fick ju ta det tuffa beslutet att...
Vända tillbaka.
Ja.
Ja, men vad ska de göra? Annars skulle de ju själva kunna dött.
Mm.
Ja. Usch, usch, usch. Nej. Inte roligt.
Nej. Nej, och det här skelettet står som sagt var fortfarande kvar.
Ja, jag ska googla på det sen. Om det finns någon bild.
Det finns det nog.
Ja, det tror jag också. Men ja, tack för detta.
Ja, det var det, lite så.
Det är alltid så här hemskt nog att säga, men det är intressant med så här katastrofer. Men det är också frustrerande och fruktansvärt för att man tänker att det skulle ju kunna ha undvikits om det hade tagits tag i från början.
Ja, det, och att de... De blev ju tillsagda av de som bodde där och sina egna som de anlitade och en oberoende som anlitade. Alltså det är liksom... Ja. De bara sket i det.
Ja, för att de ville väl spendera pengarna på andra saker.
Ja.
Förmodligen. Tyvärr, ja.
Mm.
Så är det. Men ja, som sagt, tack för detta. Det var allt för den här veckan. Avsnittet kom ut lite senare på dagen, men så kan det vara.
Ja, men det har ju sina orsaker som sagt, va?
Precis.
Och nästa vecka ska väl du kunna
det är tala
som vanligt, höll jag på att säga. Precis. Det ska väl läka på här nu. Så att,
ja.
Så vid det inget oförutsett händer så kommer avsnittet som vanligt.
Ja, det kommer det förhoppningsvis göra. Så att, ja. Men hur kontaktar man oss?
Ja, man kan antingen gå in på Instagram och söka på Staphals podcast. Och så kan man trycka på följ. Och där kan man alltid skicka ett meddelande eller kommentera på ett inlägg om man vill. Mm. Eller om man inte har Instagram så kan man mejla oss på staphalspodcast@gmail.com. Och ja, vi tar ju emot tankar eller önskemål, tips på andra ämnen eller mer konkreta fall eller händelser eller personer eller
ja,
vad som helst.
Helt rätt. Mm. Så där kan man gå in och titta på Instagram eller skicka iväg ett mejl om man vill.
Ja, det går jättebra med båda.
Yes. Men ja, tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.